Ni lyssnar på 91,4 Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu med mig i studion har jag en person som ni har hört väldigt mycket på radion. Vad heter du?
Jag heter Leif Bratt.
Ja, vanligtvis Leif så är det du som ställer massa intelligenta frågor till olika personer.
Nej, nyfikna frågor.
Ja, och du brukar inte få prata så mycket själv.
Nej.
Och så säger du, har du sagt i dina program, att du är ekonom. Och jag har tänkt så här, ekonomi, det är ett av de här ämnena som jag tänker att ja, alla kan, fast det finns ju så mycket grundfrågor. Och jag skulle vilja ställa de här, vad ska man säga, lite naiva frågorna till dig om ekonomi. Sånt som jag inte förstår mig på. Och trots att jag sitter som fritidspolitiker så jag kan titta på en resultaträkning, jag kan en balansräkning och så vidare. Men det finns massa grundfrågor i ekonomi som jag skulle ställa till dig som ekonom.
Ja.
Mm. Vill du svara även, vill du säga att du svarar utifrån någon miljöekonom? För du talar om, hur mycket ekonom är du?
Ja, jag har en 4-årig magisterutbildning i någonting som heter ekologisk ekonomi.
Just det.
Och sen, ja, alltså det är en kritisk syn. Om man kan jämföra med ungefär på medeltiden, då var katolska kyrkan dominant. Sen började ett antal människor tvivla på alla de här tolkningarna och hur man skulle tro på Gud och så vidare. Så uppstod det massa vad katolska kyrkan tyckte var kättare. Alltså kätterska tro. Luther är en av dem. Det fanns andra. Calvin och hur man, om man nu uttalade så, det vet jag inte.
Men det har varit väldigt intressant när du intervjuat vår kyrkoherde om så.
Ja, hur som helst, det uppstod ett, vi tycker inte som ni, det här är inte rimligt att göra de här tolkningarna av den heliga skriften. Och så fick vi ju då religionskrig och man slogs. Och på samma sätt är det nu, vi ser det vi ekonomer kallar marknadsmisslyckanden. Det betyder alltså att ja, men det blev ju inte riktigt så bra som man hade tänkt sig. Det enklaste exemplet är kanske de här miljöförstörelse, klimatförändring och så vidare. Det borde ju med ekonomisk, traditionell ekonomisk teori så borde inte det uppstå, för marknaden är i deras tycke perfekt. Men det har uppstått, du nämnde ordet miljöekonomi, det är en, den finns det begreppet, och det är den konventionella traditionella nationalekonomins svar på att försöka inkludera miljön i sin teori, sin förklaringsmodell. Sen finns det social ekonomi. Det finns institutionell ekonomi, det finns gandhisk ekonomi, feministisk ekonomi.
Men den ekonom som du är, har du läst liksom grunderna från början? Läser man vanlig nationalekonomi och ekonomi och sen bygger man på då för att bli...
Ja, alltså jag är företagsekonom i början. När jag var i normal studentålder så läste jag företagsekonomi. Sen så i vuxen ålder när jag fyllde 50... Det var väl en 50-årskrisen och liknande. Då sa jag till min hustru, nu vill inte jag hålla på med det här längre. Nu vill jag göra någonting som är roligt. Och så skrev jag in mig på universitet eller högskolan igen. Och då fanns det ett program som hette ekologisk ekonomi.
Så du har sysslat yrkesmässigt med företagsekonomi?
Ja.
Ja, så du liksom har det som grund.
Ja.
Och nu har jag skickat dig 10 frågor som är liksom inte så enkla. Men sådana saker som jag sitter och funderar över. Ska vi ta dem i den ordning som jag skickat dem till dig?
Ja, fast får jag först bara avsluta det här med. Alltså ekonomi, det vill de här traditionalisterna, om man säger det. Det som kallas neoklassisk nationalekonomi. Det är den dominanta synen på hur landet ska skötas. Och hur man ska höja ränta, sänka ränta och så vidare. För att få de ekonomiska hjulen att snurra. Ekonomi är ingen exakt vetenskap. Det är ett väldigt tyckande. Och jag brukar när jag föreläser...
Föreläser?
Ja, just nu föreläser jag på Södertörns högskola. Men jag tror nästan jag har varit på de flesta universitet och högskolor i Sverige. Men aldrig fått komma in på Handels. Men det tar jag nästan som en komplimang. Det bara bekräftar att man vill inte höra kättare. Men alltså, jag brukar inleda de här föreläsningarna. För studenter ska ju vara kritiska. Och då säger jag så här, att, och jag har en liten illustration till det, men det här är ju radio, så det är så, ja, hur som helst. Jag säger, ekonomi, det är ungefär som politik. Så ta en företrädare för, nu säger jag Moderaterna, som pratar om privatisering. De kommer ge massa argument varför det är fiffigt och bra. så kommer en vänsterpartist in som inte är lika förtjust i det där och ger oss 5, 6, 7, 8 argument varför det inte är bra. Man borde göra någonting annat istället. På samma sätt är det med ekonomi. Jag kommer ge mina svar utifrån min syn på vad som är klokskap. Det är inte detsamma som att det är klokskap. En konventionell nationalekonom skulle säkert ge andra svar.
Jag tycker att konventionella nationalekonomer kan man ju läsa om i Parti och Minut i många tidningar och, ja, och höra på. Så att det ska bli jätteintressant att höra vad du svarar på mina frågor.
Ja, men jag vill bara vara ärlig och säga att
det är jättebra.
Det är min sanning jag presenterar.
Så är det väl med alla människor som svarar nu för tiden?
Nej, det är, frågar de där nationalekonomerna. De pratar utifrån att de deklarerar en sann objektiv vetenskap.
Du har rätt.
Och det gör de inte.
Den första frågan som jag tänkte ställa till dig, det handlar om vinsten. För att i vilka sammanhang man än är så pratar man hela tiden om att vinsten framför allt, ungefär som att det är det viktigaste som finns i en ekonomi. Och då undrar jag egentligen, handlar ekonomi mest om att maximera vinst? Ska all verksamhet ständigt fundera på hur man ska jobba effektivare? Är alltid hög vinst något bra?
Ja, nu blir det så här. Effektivitet och vinst är liksom inte samma sak. Jag kunde nog svara på att effektivitet är alltid eftersträvansvärt. Att, alltså så att säga, slösa mindre på tid och råvaror.
Resurser.
Mm. Ja, resurser är mycket saker för en ekonom.
Mm, okay.
Ja. Men vi ser råvaror och tid, ja, det är några slags resurser. Maskinparken är en annan slags resurs, kunskap och så vidare. Det är massa olika resurser som finns där ute. Och de ska vi inte slösa på. Vi ska alltså vara effektiva. Det finns, jag har sett i dina frågor, det finns alltså medaljens baksida också av det här med effektivitet. Men hur som helst, vinst, det är någonting som har uppstått de senaste... Nej, alltså nu får jag vara lite backa i min tunga. Vi säger så här. En gång i tiden så var vi jägare och samlare. Då samlade vi ihop vad vi kunde efter bästa förmåga för att ha mat för dagen. Sen blev vi jordbrukare och efter ett tag så lärde vi oss lite att sköta den här jorden. Och vi kunde få ett litet överskott. Och det här överskottet vi fick, det kunde vi använda för att byta till oss någonting. Vi hade ett bytesekonomiskt system. Jag bytte mitt överskott mot någon annans överskott. Sen kom någon kreativ person på att det där kunde ju ibland vara lite besvärligt att hitta den där motparten som hade den där prylen. Och då fick man pengar som ett mellanled. Så att när jag hade ett överskott, då kunde jag sälja undan det. Så fick jag en liten peng. Om någon som ville köpa min sak. Men han, hon, det var oftast han på den tiden. Mm. Kanske inte hade det jag ville ha. Så då tog jag pengar istället.
Vet du, ungefär när införde man pengar?
Det finns lite olika uppgifter. Och vad man räknar som pengar. Ibland har det varit någon benbit eller... Mm. Ja. Men säg det väl ungefär för 3000 år sedan ungefär.
Åh, herregud.
Ja. Ja. Och sen en dag så dök det upp det jag ville ha. Då kunde jag använda den där pengen för att köpa det. Då var jag inte beroende av att hitta den här bytespartnern med en gång. Så pengar var bara ett mellanled ett tag. Sen kom ju nästa, kom ju den här då, köpmannen om man får kalla det så. Nu vet inte jag riktigt om det är själva begreppet eller personen, men man pratar om i Grekland om kremastik. Och det Aristoteles ondgjordes över detta, att det var fult att hålla på och tjäna pengar på att sälja någonting. Man hade ju liksom inte skapat någonting. Nej, själv.
Räntor och sånt var fult också då.
Ja, det
var ju kommunen får man inte ha räntor.
Ja, det är bland annat i kristendomen då. Mm. Men i alla fall, då köpte ju den här personen. Då var det inte jag som primärt ville sälja. Men det var någon som hade kommit på om jag hittar något där som jag vet är dyrare där borta. Jag bytte plats på prylen. Och så la jag på lite pengar. Och alla parter var nöjda. Då började vinst tjäna, alltså. Men då gjorde man ju ett jobb. Då förflyttade man ju varan någonstans och hjälpte folk att få.
Försäljning alltså?
Ja, försäljning. Ja, men köpmannen kom in. Från det här kremastik har vi förresten ordet krämare i Sverige. Aha. I svenska språket. Det är lite nedsättande om en köpman. Det är så här, krämare. Ja, som ägnar sig åt sån här handel. För att tjäna pengar. I alla fall fick vi köpmannen. Och sen så fick vi industrialisten. Som alltså köpte in då arbetskraft, maskinpark, råvaror och så vidare. Och producerade varor. Och kunde sälja. Alltså han... var inte köparen utan han var producent eller vad vi nu ska kalla industrialisten för. Och det är klart han ville tjäna pengar på det. Det var ju syftet med själva verksamheten. Men nu är vi inne lite mer på företagsekonomi och nationalekonomi. Idag så är det den stora grejen. Inte att göra någonting. Utan har jag lite pengar så köper jag något slags värdepapper.
Som kan inte man... ens är en sak.
Nej, det är ju... Nej, jag bara hoppas att... Om jag köper en aktie till exempel så hoppas jag att aktiekursen utvecklas positivt. Eller jag kan köpa en så kallad terminsaffär. Att det blir frost i Brasilien så att vi får för lite kaffebönor och då stiger priset.
Spekulationsekonomi.
Spekulationsekonomi.
Där man egentligen inte och enda syfte,
nej, man producerar ingenting. Man bara spekulerar i att någonting går åt fanders så att det blir en bristsituation av något slag. Så att jag kan ta bra betalt. Mm. Eller mitt värdepapper stiger i värde.
Men min fråga då, är vinst alltid någonting bra?
Nej, men det beror ju på hur den har uppstått. Mm. Om jag gör vinst på till exempel jag säljer träsprit som alltså folk blir blinda av. Men de är så beroende av sprit så det går lätt att lura i dem. Det är ju inte så speciellt bra. Mm. Och använder man då, alltså vinsten uppstår därför att jag tar inte alla kostnader själv. Till exempel, vi använder luft och vatten som gratis soptipp. Vi får döda bottnar och såna här saker. För att jag som företagare har inte tagit alla kostnader i produktionen.
Men företag verkar ju räkna med att de ska ha en viss vinst. Om de inte får den här vinsten som är, eller överskottet, så är det ingen lönsam verksamhet.
Nej, men så är det ju. Ja. Men frågan är ju bara hur mycket vinst man ska ha. Och idag så har vi ju såna här saker som, alltså om vi nu pratar om lite större företag, normala företag, de, alltså mindre säg, familjeföretag, det handlar ju mer om att få en utkomst. Man hoppas att det ska gå bra. Mm. Men jag menar, men tar du så här börsbolag, då sitter ju en vd kanske i 5-7 år, någonting så.
5-7 år, inte 57 år.
Nej, just det. 5-7 år. Mm. Mellan 5 och 7 år, sådär ungefär. Och då vill ju han, hon, hen ha ett så bra, som vi säger på nysvenska, record, alltså merit, som möjligt. Och då kan man ju strunta i kanske underhåll av saker och ting för att få upp vinsten och hålla på och trixa lite.
För det är en av mina andra frågor. Nu hoppar jag till den frågan, för den kommer naturligt in. För det har jag upplevt som en sån här konstig grej. Man tycker att det är något litet företag som ligger på vischan. Som går runt. Mm. Det vill säga, de tillverkar det de ska tillverka. De har råd att betala. De har råd kanske med underhåll. Men de gör inte jättemycket vinst. Och så köps de upp. Då kommer en ny ägare in. Och som plötsligt tycker att den där vinsten som finns inte är tillräckligt stor. Mm. Så trots att hela verksamheten går runt. Så lägger man ner den. För den kan göras bättre någon annanstans.
Ja.
Och det där är också en sån här, tycker jag, att det inte finns någon etisk dimension i det. Varför köpa upp ett företag som ändå går runt? Alltså, hur ska vi få företag att inte behöva känna att man måste göra 10%, 15% eller 20%, alltså leverera någon slags vinst till de som är ägare, ungefär som är riskkapitalister, som behöver, de vill ha företag som verkligen kan lämna en stor del, alltså pengarna ska växa. Med ett visst antal procent. Ja. Vad är bra vinst? Vad är dålig vinst?
Ja, men det går ju inte att säga vad som är bra eller dålig vinst. Det beror ju på vilka glasögon du har på det. Är jag statsminister i det här landet så vill jag ju ha en ekonomi som gör att alla känner sig behövda. Alla har en dräglig inkomst. Mm. Men så har vi ju massa friheter att jag har rätten att köpa upp ett företag. Och blir jag ägare av det företaget så får jag göra det jag tycker är bäst för mig. Exakt. Sen har vi ju en företagsbeskattning som man då kan diskutera beroende på vilken ideologi man tillhör. Vi har nyligen sänkt den, alltså för 1,5 år sedan. Men det gör man ju bara för att vi ska ha konkurrenskraft så att det ska vara kul för andra företag att komma till Sverige. Sen att då samhället får in mindre pengar till det allmänna, alltså skola, vård, omsorg och såna här saker. Det är ju en politisk fråga. En anständig vinst så att vi har ett bra samhälle. Ja. Det kan jag tycka, men jag säger inte att jag har rätt. Det är bara vad jag tycker. Det nästa problem är allt det här med, som du säger, alltså, vinsten är ju måttstocken. Därför i den här spekulationsekonomin vi har idag så är ju aktiepriset, nu pratar jag alltså de som är börsnoterade, då säger man ju, när vi hade en ränta på banken som säger 3-4-5%, då räknade man ju med att värdet på min aktie var, som generell syn, det fanns alltid undantag, men mellan 15 och 20 gånger, alltså vinst per aktie. Om man tjänade 1000 kronor, det finns 100 aktier, då tjänar man 10 kronor på varje aktie. Då var priset på aktien mellan 15 och 20 gånger vinsten. Man pratar om ett så kallade PE-tal, price per earnings.
Okay.
Ja. Och då vill man ju få upp vinsten.
Man räknar ju hela tiden, man vinstmaximerar ju hela tiden.
Ja, därför man vill ju få upp värde på sin aktie. Mm. Det är ju det själva syftet med att jag köper aktie. Och är jag en delägare i det här företaget, eller ett sånt pensionsstiftelse eller något liknande, då är ju inte jag primärt intresserad av samhället, utan då ska min pensionsstiftelse bli så rik som möjligt.
Men det är det här som är så konstigt.
Nej, det är inte ett dugg konstigt.
Nej, det beror på vilken synpunkt man har.
Ja, det beror på vilka glasögon.
Hur ska det gå ihop?
Nej, det går, gör ju inte det.
Det är precis.
Det är därför det ser ut som det gör.
Ja.
Vi skulle ha någon, vet du, Salomo eller någon annan, någon envåldshärskare som sa, nu får ni ge er, nu får ni vara nöjda.
Ja, exakt. Nöjdhet.
Ja.
Vad finns det?
Nöjdhetspartiet.
Nöjdhetspartiet i ekonomin.
Ja.
Jag tar min nästa fråga. Vi kommer in på alla frågor, jag tror, mot slutet. För det är också någonting som jag tänker på väldigt mycket, att vi drivs av att köpa saker så billigt som möjligt. Och varför ska det vara så billigt? Och är billigt någonting bra? För det här är också någonting som man funderar på. Att ju billigare, om jag köper en tröja för liksom typ 20 kronor, så måste tänka mig så här, hur billigt kan en tröja produceras? Den som gjorde tröjan kan ju inte få mycket pengar för den här tröjan när den är så billig. De som körde hit den från det här landet där de inte tjänar någonting kan ju inte heller fått några pengar. Och liksom vi i USA har de en sån här, vad heter det? Det är stor,
Walmart
där allting är billigt, och det är liksom, görs i Asien väldigt mycket. Och vissa av de här människorna får ju knappt betalt överhuvudtaget, men vi vill att det ska vara billigare. Och då tänker jag så här, ekologiska varor som det finns i affärerna, de måste man vara beredd att betala lite mer för att hur ska annars den här bonden klara den här ekologiska jordbruket som tar mer tid? Och om vi inte ska stressa ihjäl folk, så måste ju folk förlora. Alltså vi kan ju, många yrken går ju inte att jobba speciellt mycket fortare. Om inte man ska säga upp halva gänget och göra samma jobb på färre gubbar och så vidare. Det som sker på väldigt många företag. Så jag liksom undrar bara, är billigt? Tycker du att billigt är någonting bra?
Nej, det är samma fråga där.
Det beror ju på
vilka glasögon jag sätter från. Primärt är det väl bra att det är ett så lågt pris som möjligt. Det vi måste fråga oss, och det vi tyvärr inte har kunskap om, det är ju, hur kom det sig att det blev så billigt? Jag har till exempel i mitt tidigare liv, alltså det här folkbokföringslivet, men när jag var lite yngre, då jobbade jag med hårvårdsprodukter. Och bland annat gjorde jag shampoo nere i Älta, där vi hade våra lokaler. Och det folk kanske inte riktigt medvetna om, det är att de flesta shampoon, de har väl, så där mellan 80-90% vatten.
Förstår ni?
Men det är ju ingen som tror på, för att alltså, vänder man på så ser man ju den här luftbubblan som finns. Den går ju upp väldigt sakta.
Ja.
Men man har ju spett ut det där så mycket för att man ska kunna konkurrera prismässigt. Och så tillsätter man vanligt koksalt, alltså det som vi kryddar ägget med, för att få det tjockt igen. Så att tvättmedlet, alltså tensiden som det heter på kemispråk, vatten. Men om man kunde ta det hälften då, eller sådär. Eller kanske bara den här tensiden, så att det blev liksom lite mer koncentrerat, så kunde man ha mindre och det gick åt mindre antal flaskor, för man kunde ha schampot längre. Men då blev det ju lite dyrare. Men när man då blandar i vatten i det, då blir det ju rätt blaskigt och rinner mellan fingrarna. Så då tillsätter man koksalt, så blir det tjockt igen.
Aha, okay.
Ja, men det är ju inte så många som vet.
Nej.
Och då är det ju inte så schysst att det är billigt bara för att man har, citationstecken, lurats.
Mm.
Och man talade om att det var på det här sättet. Och mitt har nästan ingen vatten i sig.
Mm.
Och det här har 90%. När vi mätte det där en gång så tror jag den värsta, det var en sån här 5 liters dunk billighetsschampo. Den hade 93% vatten. Ja. Jag säger inte att alla 5 liters dunkar har det, men det där har man ju inte kunskap om. Mm. Så billigt är inte alltid bra. Och du nämnde också det här med
ekologiska varor.
Ja, det jag har kunskap om, det är igen det här med hårvårdsbranschen. Jag fick sälja, jag vet inte vad ansvarig utgivare säger nu, men om jag inte nämner några namn, men jag lovar att det är sant i alla fall. Så gjorde jag bland annat frisyrgelé till en sån här kedja, dagligvarukedja. Och då vet jag ju att de slog på en viss procentsiffra. Jag vet ju vad de betalade till mig.
Ja.
Och sen hamnade den på butikshyllan och sen såldes den för ett annat pris till kunden. Och ja, de måste ju tjäna pengar till löner och lokalhyror och sådana saker.
Självklart.
Ja, självklart. Mm. Sen fick jag då uppgiften att göra ett ekologiskt schampo, vilket jag gjorde. Men om vi säger nu bara hitta på siffror, men bara för att ni ska förstå. När jag sålde frisyrgelé, då slog de på två gånger, alltså dubblade mitt pris. Men när jag sålde det här ekologiska schampo, alltså som var då ekologiskt märkt, då slog de på 3 gånger pengarna. De hade ju inte mer kostnader eller så. Det var ju ingen skillnad om de sålde frisyrgelé.
Men de visste att den kundkategorin skulle kunna tänka sig betala mer för.
Ja, de sa ju lite raljant till och med sånt där. De där miljömupparna, de skiter ju i vad det kostar. Det ska ju bara vara det här miljömärket på.
Ja.
Så det kunde man ju ta betalt.
Mm.
Så det behöver inte vara dyrare.
Nej, du menar så. Då är egentligen svaret, är dyrt någonting bra? Det är egentligen den frågan du svarar på. För att dyrt behöver ju inte vara bra. Det kan ju bara vara att man köper ett märke som sagt. Uttaget fina märken kostar.
Ja, jag brukar ju vara lite elak så där när jag föreläser. Då frågar jag ju då, du har ju köpt och ser ju, de har ju en sån här märkesplagg på sig. Men det märkliga är ju med det att den har alltid någon slags reklamlapp på, alltså i form av ett tryck på sig eller lite metallbit i ena hörnet, så alla ska se att det här är den dyra skjortan eller dyra kappan eller dyra. Ja. Mm. Man vet att det här kostar pengar. Och många av oss vi köper ju för att visa omgivningen att vi är några.
Ja. Och det tycker jag är jätteintressant. Jag kan berätta en historia också om det. Vi skulle köpa en ny spis. Och jag ville ha en snygg spis. Min man ville ha en spis med ett speciellt svenskt märke. Så kom vi till affären och så gick vi runt där och tittade på spisar. Då fanns det en spis som, ja, jag gick förbi den. Så kom den säljare och sa, vilken spis är ute efter? Jag var ute efter en spis med såna här plattor då, eller häll som det heter. Ja, så tittade vi på den där spisen som min man ville ha med det speciella märket. Som jag tyckte var ganska snygg. Jag bryr mig inte om märket, så har jag exakt samma spis. Fast mycket billigare. Fast det var ett finskt märke på den. Och då var det så här. Då berättade han så här. De här spisarna görs i samma fabrik. Sen har de ett finskt chassi till spisarna. Alltså det ser ut på ett speciellt till den finska marknaden. Då är det ett dyrt märke i Finland. Samma spis som vi tittade på med det svenska märket. Är alltså ett billighetsmärke i Finland.
Mm.
Och då stod vi där. Jag ville ha den snygga. För jag tyckte då den här var snygg. Och min man ville ha rätt märke. Så vi köpte alltså en sämre spis, fast vi visste att den här spisen bredvid var exakt samma innehåll. Det görs i samma fabrik i Sverige för olika marknader. Och vi skulle fått en egentligen mycket finare spis om vi hade valt det finska märket. Men min man ville ha ett svenskt märke på den där spisen. Så det är ju ibland lura, alltså vill man ju för att man har fått för sig att vissa saker låter bättre.
Ja, men så funkar vi ju. Det är en klassiker inom nationalekonomi och det som sen kommer att bli institutionell ekonomi. Det var Norman Torsten Veblen, tror jag man uttalar namnet. Han skrev just det. Hans titel på boken var ungefär I ögonfallande konsumtion.
Ja.
Alltså vi, det är ett nysvenska då. A show off. Alltså vi vill visa omgivningen att vi är någon.
Ja.
Och så funkar det ju.
Ja. Och samma sak är det om man tror till exempel. En gång i tiden hade inte vi råd att köpa såna här digestive kex.
Digestive-kex heter det.
Digestive-kex. Då fanns det blåvita. Kom du ihåg att Konsum hade en sån här blåvita billighetsmärke?
Ja.
Mm. Så jag gick och köpte de här blåvita. Och då sa min man så här, de där är inte goda. Det är mycket bättre med de riktiga. Alltså, de kostar ju nästan dubbelt så mycket. Och då gick jag och köpte också. Då fanns det plötsligt sån här digestive-kex med plåtburk. Så köpte jag ett par sån. Sen tog de kexen slutar i, då köpte jag blåvita. Och så la jag ner dem i den här digestive-burken. Och sen tog han sitt första kex och sa att alltså det är bara, det är en sån enorm skillnad, sa han. Mellan, det här är mycket godare kex. Och vi, då fick han äta upp halva kexburken och verkligen köra fast i hur bra de var. Jag sa, du har nu ätit upp en halv burk blåvitt. Det är bara att jag stoppar in det i en annan burk. Och just det, för då förväntade han sig att det skulle smaka godare. För han trodde att det här märket smakade godare.
Ja. Det finns massor med sådana exempel hur vi lättlurade vi är.
Vi är lättlurade.
Ja. Mm. Finns en väldigt berömd whisky. I en silverfärgad kartong. Och en bekant till mig köpte den där flaskan på en turistresa till Gran Canaria.
Dyrt eller billigt?
Ja, det, där var det ju relativt billigt. Men det han kom på då när han kom hem, för alla, när de, han bjöd, då var ju alla så nöjda. Så då bara för att jäklas, så behöll han flaskan och så köpt, när han var tillbaka i Sverige så köpte han en billig whisky och så hällde han på det i den här fina flaskan. Ja, och det var precis samma reaktion. Han drog på munnen åt människors fåfänga. För då kom ju männen med kommentarer som, åh, äntligen en riktig whisky.
Ja, så här är vi.
Så här är
så,
vi.
Så här är vi.
Ja.
Vet du det? Nu kommer det till nästa fråga. Nu har jag redan svarat på nummer 3 här, så mina frågor, för jag har ju liksom inte, jag har inte numrerat dem. Sen är det så här att jag har försökt att hitta såna etiska fonder.
Förlåt att jag bryter dig, men innan jag tappar tråden, du pratade om det här att man köper den här billiga skjortan och de får inte pröjs och det är taskiga arbetsförhållanden och så vidare. Den som har då lite etiskt tänkande kan ju i möjligaste mån köpa såna här fair trade. För hela det konceptet bygger på att lokal, alltså kooperativ, lokala,
de får betalt.
De får anständigt betalt för grejerna. Så köp Fairtrade märkta produkter om du tänker på din nästa.
Ja.
Så, förlåt, ja, men det var nu bra. Får du köra din fråga.
Om man nu har några etiska funderingar så vill man kanske inte att om man liksom sätter pengarna på någon fond, om man nu har lite pengar, då finns det någonting som kallas för etiska fonder. Men när jag försökte hitta etiska fonder, för etiska fonder, är då ska man liksom garantera att det inte går till sälja vapen eller alkohol eller tobak eller pornografi eller något annat. Och det går nästan inte att hitta. Därför att den här killen som pratade på min bank, han sa att ja, du kan ju välja en etisk fond, men det är samma, pengarna går ändå runt i systemet. Ungefär som det här med grön el och smutsig el. Det går inte. Han menar att det fanns inga etiska fonder. Därför att alla pengar går runt i ekonomierna. Och man kan inte vara säker på att de inte används till väldigt trista saker.
Mm. Om jag då försöker svara på det här. Du menar, finns det etiska fonder ungefär?
Ja, finns det
god el och ful el, så finns det god fond och ful fond?
Ja, exakt. Kan man sätta in sina pengar på något ställe utan att känna att man är en del av den här fula världen där väldigt mycket går runt i jättetrista företag? Som tjänar jättemycket pengar på att människor är utsatta i världen.
Ja, först vill jag bara säga så här. Att när det gäller el så är det så att vi har ett gemensamt elsystem. Men om du nu köper andelar i vindkraft eller vad det nu är för någonting. Säga, god el då, eller förnybar energi. Så har du fyllt systemet. Sen kanske inte du får just de där elektronerna.
Exakt.
Men hela elsystemet, elenergisystemet har fått mer utav snälla, goda elektroner.
Mycket bra. Ja, så mycket bra svaret faktiskt.
Ja.
Gäller det samma sak för ekonomi?
Nej. Därför där kan man skilja på, alltså om du stoppar in en peng så fyller du inte på systemet med goda pengar. Du fyller ju på systemet med dina pengar som sen någon förvaltar lite hipp som happ som du inte har någon kontroll på.
Just det.
Och därför är det inte riktigt jämförbart med ful el och fin el.
Okay.
För där fyller du på med något gott.
Okej,
det är skillnaden. Jag kan ju inte alla fonder, men jag har nog ungefär samma intryck som du. Det jag gör när jag har en peng över, då gör jag 2 saker. Jag stoppar antingen in en sudd pengar på Ekobanken. Och då kan jag...
Vad är Ekobanken för någonting?
Ja, den heter så. Ekobanken. Okay. De ligger ner i huvudkontoret eller vad man ska ligga ner i Järna.
Jaha, det är dem. Ja. Okej, okay, ja.
Och då skriver jag på ett papper att ni får använda mina inlånade pengar till de här ändamålen.
Okay.
Ingenting annat. Och sen har de revisorer som kollar upp det där. De kan säkert göra fel ibland, det är inte det. Men det, då känner jag mig i alla fall tryggare.
Mm.
Om jag får ännu mer lite pengar över, då kan jag tänka mig att köpa en aktie i någonting som är gott. För då finns det ingen...
Alltså du menar så? Man väljer ut ett företag som man litar på, men... Aktier och fonder, det är ju lite gambling också, va?
Jag säger, spara pengar, då gör jag alltså med säkerhet.
Mm.
Då finns det för mig två vägar. Ekobanken eller också statspapper. Alltså jag köper premieobligationer, okay. Sådana. För då är det staten, och då får jag ju hoppas att jag kan lita på min egen stat i alla fall. Att okay. Inte de håller på med, då går de ju till förhoppningsvis något vettigt som staten behöver. Okay. Vårt samhälle behöver.
Mm.
Så ekobanken eller statspapper. Vill jag spekulera lite?
Ja, för man måste spekulera när man köper, sätter sina pengar på fonder och aktier.
Ja, absolut.
Och då väljer du ut företag som du vet.
Ja, istället för att gå omvägen över fonden.
Aha.
Då väljer jag ut någon sån här vindkraftverk eller något liknande. Men då köper jag inte utav någon annan, utan då köper jag bara ny emission. Mm. Eller om det uppstartas.
Alltså. Vad är ny emission?
Jo, alltså företaget som sådant. Mm. Alltså, jag kan ju handla på börsen. Men då ger ju jag ju mina pengar till någon annan som har spekulerat i den här aktien.
Just det.
Köper jag direkt utav företaget, de kan antingen nystartat behöver ett aktiekapital. Mm. Eller så behöver de lite mer pengar för att de ska utvidga.
Men hur hittar goda nätet. Företag?
Ja,
men hur hittar du goda företag som ska göra nyemissioner?
På nätet.
Jaha. Finns det speciella sidor där man kan hitta sånt? Eller sitter du och söker?
Nej, du kan söka på ordet nyemission, så kommer det upp massa träffar. Och det finns företag som sysslar med nyemissioner, alltså mäklare och så. Mm. Men jag försöker ha direktkontakt så att det inte blir utspädning på vägen. Någon annan ska sitta och
säga. Säg exempel, eller det kanske du inte vill avslöja vilka företag du
har. Nej, men det tycker jag lite... Nej, men det är mina värderingar. Ja. Andra människor kan ha andra värderingar.
Ja, och det är ju gambling, så att det ska man ju inte liksom...
Ja. Mm. Och det tredje som inte är gambling men inte ger några pengar tillbaks.
Mm.
Det är att ge, alltså, om man får ännu mer pengar över, mer än man själv behöver. Då kan man stödja en vettig verksamhet. Alltså någon social förening som gör något gott. Eller en idrottsförening eller någonting som ser till att ungarna har någonting att göra. Det är ju värdefullt i sig, även om inte jag förräntar mina pengar. Men jag medverkar ju till ett bättre samhälle, och det är väl värt någonting det också.
Verkligen. Mycket bra. Det tycker jag lät utmärkt. Nu hinner vi inte mer frågor den här gången. Jag har väldigt många fler frågor att ställa till dig, Leif. Men vi kan göra en till halvtimme, tycker jag. För att det här är ju jätteintressanta saker. Är det okej med dig?
Ja visst, självklart. Ja. Ursäkta om jag brer ut mig all för mycket. Nej, men det är angeläget för mig.
Jag tycker att det var väldigt bra att du gjorde det. Så ni som lyssnar nu, ni har lyssnat på ett program som jag, Ann Sandin Lindgren, som intervjuar en person som heter
Leif Bratt.
Ja. Och så att ni som inte ser det här, håll utkik för nästa program där vi fortsätter med frågorna, för jag har bara med ett fåtal frågor den här gången. Och ni hör ju att hur kunnig Leif är. Så tack så mycket, på återhörande.